Hej och välkomna till Kompilator där vi idag pratar med Mårten som kommer tillbaka ganska så snabbt. När var det vi pratade sist? Det var strax innan nyår vill jag minnas.
Ja, det var det. Jag skulle åka till Svetug och ha en prestation. Jag tror det kanske var typ i augusti, september någonting. Jag minns inte riktigt säkert.
Åh gud, vad tiden flyger.
Jag minns inte riktigt, men det var ett tag sedan. Men det var inte ett helt år sedan i alla fall.
Nej, tur det. Och sist så pratade vi om Shaders. Jätteroligt avsnitt, fick massa bra feedback på det. Folk tyckte det var jätteroligt att höra på. Och som jag förstår det så har du fått höra samma på dragningarna som du har haft på ämnet på Svetug. Både i Göteborg och nu senast i Stockholm för någon dryg månad sedan.
Ja, nej, jag har ju kört prestationen på två ställen och jag tycker att det gick bra. Mm. Det är alltid väldigt svårt tycker jag att bedöma när man står och pratar. Du vet, det känns som det går bra men gör det. Jag vet inte riktigt. Men ja, så länge jag får komma tillbaka och köra sånt här att det är bättre, liksom godkänt i alla fall. Liksom, typ.
Mm.
Men det är alltid skönt att glömma prestation. Som man kan säga så här, den här prestationen kommer ni inte ha någon som helst nytta av på jobbet. Då kan folk slappna av och liksom bara liksom hänga med. Man behöver liksom känna att liksom man måste slå på tänkarskallen eller någonting, utan man liksom kan bara gilla läget. Så här.
Det är härligt. Och jag har sett att videos från Svetug i Stockholm har börjat droppa. Jag vet inte om din är ute än.
Nej, jag tror inte det. Jag kollade lite igår, men jag tror inte den är ute än.
Men det kan vara så att den är ute lagom tills att det här avsnittet sänds. Och då kommer vi såklart länka till det i show notesen.
Mm.
Men du och jag sågs även lite på Svetug, snacka lite. Och då pratar vi om något relaterat till Shaders. Vilket är intros, demos. Någonting som var väldigt stort på 90-talet. I alla fall
i våra huvuden
var jag inne i den svängen då. Men det har fortsatt levat och frodats sedan dess, som jag förstår det.
Alltså, det var ju stort, tror jag, om man var datanörd. Liksom typ och hängde med sina datanördskompisar. Och så man spelade dataspel och kollade på intros och tyckte det var häftigt. Liksom ett intro för dem som är demo, för dem som kanske inte med en gång kan associera det. Liksom det är ju en slags grafik plus ljud sammansatt. Som jag ser som kanske en demonstration av dessa personers skill eller liksom kunnighet. Liksom typ då. Show off lite grann. Liksom typ då.
Mm.
Kolla vad vi är häftiga ungefär. Och jag tyckte de var häftiga, de som gjorde det. Och ville också göra det liksom typ på den tiden.
Precis, och mycket handlade också om att pressa datorn som den körde på till sitt yttersta. Och det handlade om att, jag minns att en sak som var väldigt stor var att kräma ut mycket mer färger än vad grafikkortet på den tiden kunde prestera.
Ja, precis, för exakt. Och ofta var ju tricks på det hela då. Men det var ju på något sätt, och det var det som också imponerade då, att man tyckte att Atarin som jag hade då, den kunde ju högst ha 16 färger då. Men så ser man de här introna och demos som har jättemycket mer färger. Liksom. Mm. Och så tänker man, hur går det till? Typ så här. Och utan att kanske gå in på mycket detalj med ett vanligt knep var att man hade en palett på 16 färger. Och så bytte man paletten på varje rast, på varje linje, så att säga.
Mm, just det, så, precis.
Så då får man 16 färger per linje. Det finns, och man kan det ännu mer komplicerat för sig. Men det är liksom ett vanligt knep då.
Precis, och det var, jag vill minnas att man gjorde callouts till. Man hade liksom en demogrupp där man var några kodare, en musiker, en grafiker i olika konstellationer. Och så var det lite vänskaplig rivalitet också.
Ja, precis.
Till och från så kunde man se texter när man liksom lyckats med någon effekt. Då kunde man skriva, slå det här om ni kan grupp X eller grupp Y.
Det fanns på en svensk kodare som hette Nick i Patar Estron. Och han var så bra då, så uppstod en hel genre med demos som man minns det, som hette Beatnik-demos då. Som bara de var bättre än han då, liksom typ så här. Så det var liksom Beatnik, liksom typ så. Så då är man cool. Då är man en cool kille, tyckte jag.
Mm.
Så. Jag gjorde inte så mycket demos. För jag insåg att det var ganska mycket jobb att göra demos. Så, men jag lärde mig sen det. Så det var ju bra.
Mm.
Och sen så hamnade jag på universitetet. Och ja, sen så fick jag en karriär och sådana saker. Så. Men nu på senare tid, om vi ska liksom komma tillbaka till det, så har jag ju börjat intressera mig lite grann för demovärlden igen. Då. För, och det var lite det som med Shaders som jag pratade om förra gången. Att jag började ju med det för att jag ville göra demos. och sen var för lat. Men nu har jag börjat tanken att man kanske gör det igen då. Så lite av det som jag hade tänkt vi kunde prata om var hur man gör, eller vad jag håller på lite med nu så här då, liksom det är att göra små demos då. För om man går in idag och ska göra något demo, så är det folk som har hållit på med detta i 30 år då. Och alla, tycker jag verkar som att de har liksom massa tid och ändlig med energi dessutom. Och så är de massa talang, liksom typ. Och det är ju väldigt tufft att konkurrera med dessa människor under de förutsättningarna då. Så jag har behövt begränsa mig på något sätt då. Och det sättet begränsningen jag har utforskat då är att göra körbara filer som är 496 bytes eller 1024 bytes de stora. Och om man sätter de begränsningarna, då kan man inte få in så mycket. Så då behöver man inte lägga typ ett halvår, ett år på att bygga någonting som ingen märker. Utan man kanske kan bygga någonting på 496 byte på typ två helger som blir okej, okay, ungefär. Liksom, typ. 496 bytes är ganska litet då, så att säga då. Så det är ju en speciell typ av skill. Och speciell typ, men det finns mycket verktyg, så jag tänkte att om du inser, kunde du nämna lite om det.
Jättegärna. Jag minns mycket väl att efter ett tag, tillbaka på 90-talet, man ledsnade på demos efter ett tag, för det datorerna blev så kraftfulla liksom framåt andra hälften av 90-talet. Så liksom den här tekniska wow-känslan infann sig inte på samma sätt.
Nej.
Och det som jag tyckte var häftigt var det här, då var det 64K intros som var väldigt imponerande.
Mm.
Och det är alltså 64 000 byte som man liksom fick med en komplett 3D-motor, en musikmotor.
Ja. Och du kan använda det som är installerat på maskinen, Windows, det som finns installerat. Men det finns kanske inte nödvändigtvis .NET och det finns kanske inte massa hjälpbibliotek. Så det som finns, det är det du har. Och sen så är det liksom, så att säga, sen så får du hitta på resten själv då.
Ja, precis. Och det var 64K då. Men nu är det alltså 4K. Det är ju, jag har skrivit mail som är längre än det.
Oh ja, det är inte alls svårt. jag tror själva, om du ska skriva någon slags beskrivning på den här podcasten, kan nog lätt bli 1024 bytes i alla fall. Och det är ju det är demo det. Som typ, ja. Så jo, nej, det är tajt där, liksom, om man säger så. Men det är ju det som är utmaningen då. Liksom, typ. Och då blir det så här, kan man få in någonting överhuvudtaget, så är det liksom som en achievement då. Medan om du inte ger dig själv några begränsningar, alltså det är svårt att få någonting som ser bättre ut än många spel. Liksom typ, många spel ser otroligt bra ut. Liksom typ, det kräver enorm effort. Det kan vi inte konkurrera med. Men däremot kanske man kan göra någonting som ser förvånansvärt häftigt ut på 4 kilobyte då.
Mm.
Om man bara lite med tanken, vad hade du börjat någonstans? Om du skulle tänka att du skulle göra 4 kilobyte grej. Hur hade du tänkt?
Oj, nu är jag .NET-utvecklare och man får väl knappt en CSPROI-fil på 4 kilobyte. Men någonstans hade jag väl tänkt att jag behöver assembler. Det är liksom första antagandet.
Mm.
Är jag rätt ute?
Ja, jo, ish, liksom typ. Men man kan säga att du är rätt på att det behövs någon native. För .NET, problemet med .NET är att det är inte installerat, i alla fall inte den nya varianten på maskinen då.
Mm.
Men det finns ju säkert kategorier där man tävlar i bästa .NET-demo. Det finns ju säkert också då. Men det jag är involverad i är ju det Windows-exekutivet då. Och sätt man bygger det då, om man kör Visual Studio, är att man skapar ett C++-projekt eller C-projekt då.
Just det.
Men då märker man ju snabbt en liten tråkig detalj då. Som när du då skapar, för man tänker kanske att jag ska göra Hello World. Liksom.
Mm.
Och så kompilerar du Hello World, liksom typ. Och så blir det 12 kilobyte då.
Mm.
Och det är redan större än 4 kilobyte. Men det finns ett jättestort problem då. Och det är att den exe-filen är inte self-contained. Den kan inte köra på en plain Windows. Så om du då gör den self-contained, då blir den exekuterbara filen 200 kilobyte.
Mm. För ett Hello World.
För Hello World då.
Mm.
Jämfört med Hello World Direct, som är 500 megabyte i nedladdning, så är det ganska bra då. Men det är ändå rätt mycket större än 4 kilobyte då. Mm. Så det första tricket man gör i det hela är att man gör sitt plus-plus-projekt, men sen så stänger man av all C-runtime.
Mm.
För det har man inte plats med. Strunt i den C-runtime då.
Mm.
Och då kan man komma ner till 3 kilobyte och inte göra någonting. Så du gör ett program som inte gör någonting. Du kommer ner till 3 kilobyte.
Mm.
Men på GitHub, det är inga hemligheter då. Det finns en del kanske trade secrets, men just det här är inga trade secrets då. Så finns det ett program som heter Crinkler, som är en fantastisk produkt. Och man kan läsa deras manual och bli fascinerad över alla tricks de gör. Men det man gör då är att i C++ då, så kompilerar man källkod till något som kallas objektfiler. Och sen kör man någonting som heter länkar, en linker, som bygger ihop det till en exekuterbar fil. Det de har gjort är att de byggt en egen linker. Så man byter ut den inbyggda linken i Visual Studio till deras som de kallar crinkler. Och den slänger bort allting som inte behövs för att vara en giltig Windows-fil. Då. Så det finns massa bös i filerna som man liksom bara struntar i. Liksom, typ, så det behöver man ta med.
Mm.
Och sen så applicerar de ett komprimeringssteg på det hela. Så man bygger typ en self-extracting executable som var populärt, inte så mycket nu för tiden, men för ett par år sedan höll man på sånt. Så man bygger en liten exekverbar fil som extraherar sig själv.
Just det.
Och då kan man få in kanske 6 kilobyte i 4 kilobyte ungefär.
Just det. Och det gör den liksom, det är inte att den packar upp det i en temporär fil och kör den, utan den liksom packar upp det i minnet.
Mm. Ja. Så där om du gör det då på den här, så då kan du relativt, då kan du öppna ett fönster. För det är det också man gör. Liksom, typ. Men det är också en liten kul grej då. Okej, men hur öppnar man ett fönster i Windows? För många idag tror jag vi kör webbrowser och vi kör kanske WPF eller vi kör Windows Forms. Vi kör så high-level abstractions. Men om man ska bygga ett då, så ska man ju då, om man ska rita det demo, så behöver man ett fönster rita i. Så då får man ju skapa allting med det native Win32 API.
Just det.
Som var jättepopulärt på 90-talet, men ingen har kört sedan dess.
Mm.
Så det här får man verkligen så här hitta gammal kunskap så här liksom typ att göra. Men det är inte jättekomplicerat faktiskt. Men det är inte så lätt att hitta hjälp längre då.
Mm.
Då öppnar man ett fönster. Och i det fönstret då så ritar man sen grafik. Och det kan nog komma ner på ungefär lite över 1000 bytes utan ansträngning med hjälp av crinkler då.
Just det. Jag tycker det är fascinerande att det är typ samma API som används nu i WPF, i .NET, i allting som har hängt med sen till Windows 3.1.
Det är nog hela vägen tillbaka där liksom. Yes, ja. Yes, så är det.
Create window EX. Och
Register Windows Class, eller vad den heter, Register Class.
Window Handler. Ja, jag höll på med det väldigt länge sedan.
Men då är en grej som vi kan lägga upp här om folk är intresserade av detta. Så jag har ju byggt ett litet demo-exe på detta. Mm. För det är lite mäckigt att få allt det här att liksom stämma då, första gången man gör detta. Det är inte så himla svårt egentligen, men det är mäckigt liksom, typ, du vet. Och ofta så kraschar det bara, man kommer ingenstans, man blir bara frustrerad.
Mm.
Så jag har byggt en liten demo-exe på detta, som man kan få liksom, lite hela kittet så här, liksom, sammanlänkat, och så kan man bara börja ungefär.
Mm.
Så det jag har byggt i demo-exen är att jag skapar ett fönster, jag intenserar OpenGL i fönstret, jag laddar en liten shader som ser lite snygg ut, jag har lite musik som jag har lånat från en kompis. Och så laddar man upp allting och komprimerar allting med då crinkler.
Mm.
Och det är på 3 kilobyte där.
Okej. Okay. OpenGL finns alltså per default i Windows?
Ja, det är med i Windows. Jag vet inte hur många generationer tillbaka, men OpenGL finns, yes.
Mm.
Det finns säkert folk som kör DirectX också, men jag har liksom hamnat i OpenGL-träsket. Liksom, så att jag tycker DirectX, det kör.
All right, så då med ditt startpaket så får man liksom ett fönster eller musik som spelar och någon slags OpenGL-kontext som man kan börja skriva till.
Precis. Jag har försökt skriva lite kommentarer och liksom det mesta av koden är inte i C++-koden. Det ligger det här som vi pratade om förra gången, Fragment Shader då.
Just det.
Och en annan liten grej som bara kan nämna, det här kan vara lite, för du har ju säkert på lite JavaScript och sånt nu för tiden, va?
Mm.
När du skriver din fragment shader kod, alltså den här pixel shader, fragment shader, det är den som gör själva grafiken. Det är så man får ner det på 4 kilobyte, att man gör allting i en pixel shader. Den, när du skriver den, så tänker du inte kanske på kodstorlek. Du ger namn som är alldeles för långa och du liksom typ, du kanske till och med kommenterar koden. Och det är liksom, koden klipps in som text i programmet.
Mm.
Då finns det smarta filurer här då. Det har gått många hundra manår i de här toolen då, liksom typ så här, som har byggt shader minifiers då, precis som en JavaScript minifier. Så då kan du köra ett shader minifier script som tar din shader kod och liksom skriver om den så att den blir mycket mer kompakt. Ta bort alla kommentarer, ta bort alla whitespace. En annan grej som görs som ganska cool är att den försöker så mycket som möjligt återvända namn. Så det är liksom verkligen mot alla våra principer vi lär oss. Man återvänder namn så mycket som möjligt. Och skälet till det är att om du har samma token på så många ställen som möjligt, då ökar du hur mycket koden kan komprimeras.
Just det.
I systemet då.
Just det.
Så de kör väldigt många sådana knep också. Liksom, typ. Och även den här krinklen som komprimerar, det den gör när den komprimerar. Den komprimerar en gång, men sen så slänger de om koden. Den den slumpar om koden liksom, på, under vissa förutsättningar, kan lägga om variabler på olika sätt och så komprimerar igen och så försöker han hitta den ordningen då, som ger bäst resultat. Så de här programmen håller på hela tiden liksom, trixar så mycket de kan då med liksom, datat liksom, typ, för att liksom, ge så kompakt resultat som möjligt då. Så att bygga ett 4-kilobyte-program ungefär för att få hyfsat kompakt, det tar typ en minut till 30 sekunder då. Mm. Så det är ingenting man kommer göra på 64 kilobyte. Liksom. Det blir alldeles stort. Tar alldeles lång tid då. Men 4 kilobyte kan man bygga på ungefär en minut då. Det går bra.
Jag blir glad av sånt här. Liksom ren och skär entusiasm för hantverket på något sätt.
Ja. Och en annan grej som gläder mig, det är ju väldigt... Du vet, ibland sitter vi i cloud, liksom, typ. Och det är inget fel på cloud. Vi tjänar säkert pengar på detta. Men ibland sitter man med de här GitHub pipelines. Och de tar 30 minuter att köra och så kraschar de. Och så gör man en ny commit. Och man, hope it works. Mm. Ja. Och så gör det inte det. Och så tar det en halvtimme till. Och så tar det en halvtimme till. Man liksom, var det på grund av det här skälet att jag började koda egentligen? Men när jag sitter med de här grejerna och har den här korta iterationsloopen, liksom, typ, va? Komplerar man debugg så tar det en minut. Va? Och så testar man, liksom, typ. Och så bygger man någonting som man tycker det här ser häftigt ut. Alltså det är då jag kommer tillbaka till personligen då det här. Det var ju därför jag började koda igen. Liksom typ så här.
Ja men verkligen, precis. Exakt. Korta feedbackloopen. Det är ju... nu kanske jag hittar på, men jag tror att det är liksom en av grejerna som krävs för att man ska hamna i flow. Är liksom det här att man hela tiden får feedback, snabb feedback på vad man håller på med.
Om någonting tar en halvtimme, som ibland gör de här pipelines, så du måste ju ha multipla saker igång då för att inte känna att du liksom blir antingen uttråkad eller slösar tid eller pengar då.
Mm.
Men det gör ju att du liksom tappar ju kontext hela tiden. Och så, aha, gick det med GitHub Action? Har den kraschat? Okej. Okay. Ja, du. Och så, liksom, så det är inte speciellt effektivt sätt att jobba. Och det är inte speciellt kul där, om man sker där alla gånger. Man är ju nöjd när det väl går igenom, men processen är inte den mest trivsamma då. Nej, så, men det här verktyget, jag delar gärna det och så är folk intresserade så här så... tror jag man kan få en liten start. Och tycker man att det är för svårläst eller man tycker att det är liksom typ, så är jag öppen för att man gör pull request, det är open source säger jag då. Så om man inte gillar hur jag gjort det, man gärna, eller man sparar på bytes, det är också välkommet. Liksom typ.
Vad heter projektet?
Jag har det under ett repo som heter Impulse Samples. Jag kan dela länken här. Men det ligger på GitHub, allt öppet och det kör Hardware Studio 2022. Med Windows Desktop C++ så borde stationstecken bara fungera då. En annan grej som är lite cool här också är att jag bara ska kolla detaljer då. Musiken då, jag gjorde ett program som heter Sointo som är finska för akkord tror jag. Som är gjort av en kille som är otroligt duktig då. Och det här också programmet gör att den tar då den här Sointo-filen då, den här programfilen, den här musikfilen som de har gjort, som man kan öppna i en musikprogram. Och så konverterar det med hjälp av Sointo till assemblykod som sen länkas in. Så det här musikprogrammet då har som en egen filformat sparas som x86 assembler. Och anledningen till man gör det är för att den ska bli så kompakt som möjligt då, assemblykoden, för att musiken ska ta så lite plats som möjligt då. Men det är förvånansvärt bra musiken låter på typ 1000 bytes.
Ja, det påminner mig om... Nu kanske jag hittar på det här, men jag har för mig att på typ C64, det fanns liksom inga musikprogram, utan man var tvungen att, precis som du säger, programmera musiken. De hade säkert liksom några hemmabyggda verktyg, men många liksom de här kända musikerna,
de byggde sina egna grejer.
De liksom kodade sina egna musikrutiner och det blev en del av deras sound.
Yes.
Chris Hulsbeck och alla de här, vad de hette.
Galway, jag minns
det. Ja, men precis, exakt. Det är... Så de var ju liksom lika mycket kodare som uppfann sina verktyg som musiker.
Men idag, men C64 då, demobranschen lever vidare. De gör otroliga grejer på C64 nu för tiden. Och på Twitch så vet jag att det finns en kille som heter Proton Fig. Han sitter och streamar nästan varje dag. Och han är både musiker och kodare. Så han sitter ju ofta och gör musik i C64. Eller så sitter han och kodar något nytt demo då. Han är väldigt duktig. Och liksom, vill man lära sig om C64 Amiga så är han ett levande uppslagsverk.
Vi får se till att länka till honom också. Ja.
Och en annan grej som är lite kul, jag har inte riktigt tänkt igenom att prata om, men jag bara nämnde Twitch. Så en annan grej som jag såg på igår, som jag tycker är en av, för mig, veckans höjdpunkter, är att runt 9-tiden, när jag kommer till så finns det en Twitch-kanal som heter FieldFX-demo.
Mm-hmm.
Och så varje måndag då, så är det typ 4 personer som sitter och kodar ett litet demo i olika miljöer. Det finns, de har på olika miljöer. Och så har de en DJ som gör lite cool musik. Och så försöker de bygga det här demot då live på stage, om man säger så.
Mm.
För att liksom matcha musiken då. Och det är, jag tycker det är jävligt kul, lite så här happening då, med musik och grafik. Och man ser någon som kämpar. Det ser för jävligt ut. Och sen sista 5 minuterna så får de ihop det och så blir de supernöjda. Och liksom typ då, va? Och så, ja du vet. Så liksom, ja. Och någon kanske har stark start, men den andra kommer i kapp sen. Så. Det är roligt då. Eller så är det någon som bara failar helt och hållet. Och det är helt okej. För det, är inte, det handlar om att ha kul.
Ja. Sen, typ. Jag kanske kan nämna även att du har en YouTube-kanal där det ligger lite video som man är nyfiken att titta på. Och en sak som jag gärna vill pusha för är att Patrik Svensson, som har varit med i den här podcasten väldigt mycket, han har ju ett ramverk i .NET som heter Spectre Console. Och rätta mig om jag har fel, men visst har du återskapat ett klassiskt intro med hjälp av det?
Ja, det var någon julblogg jag gjorde någonting då. Men då, det fanns ett demo som hette Estenic som kom ut 2000.
Mm.
Och det var generellt sett tekniskt imponerande. Och jag spelade en liten del i det dessutom. För jag har gjort en grej som han använde då. Så det är jag nöjd med. Men han, Leonard heter han killen då. Han byggde ett väldigt tekniskt imponerande. Och det här har blivit lite kult det här. Så folk, det som finns här i demot är att det finns en fil som beskriver att du flyger genom en 3D-värld.
Mm.
Så hela 3D-världen, det är inga beräkningar görs på Atari, för det har inte tid med, det kan inte det. Men den ritar polygoner så fort den bara kan då.
Mm.
Då sen läser in den här filen, och filen är komprimerad då. Så hela min bloggpost handlar om att det, liksom, hur man läser det filformatet och sen renderar då. Och så satt jag och renderade i VPF, men tyckte det blev lite halvtråkigt. Så fick jag idén, ja men låt oss rendera det i Spectre Console istället då. Så byggde jag, så att i Spectre Console är ju ett sätt att rita liksom, snygga konsolappar då. Men man kan också rita bilder då. Så det gjorde jag. Så jag ritade hela demot så här, typ som en animation då i Spectre Console. Och la upp på YouTube då. Och det gillade ju Patrik då. Så det var kul. Och, men det gav också en rättare retrokänslan. För det såg liksom för bra ut i VPF. Och i då. Det är liksom det polygonerna var för mjuka då. Det ska vara lite taggigt och halvdåligt för att det ska kännas som riktigt då.
Precis. När jag bara tittar, jag har en paus här på andra skärmen. Så visst var det ett Atari-demo från början?
Exakt, Atari SD var det.
Ja, jag vet inte vad den har för upplösning, men det ser ut som en Atari-upplösning.
Ja, något sånt hade den då där.
Mm.
Så det ska vara den liksom typ ganska tagga känslan tycker jag. Det är liksom för att det ska känna. Det blir liksom mer imponerande på något sätt ändå. Och så är det man kör med terminalen som är helt... Alltså, sånt gillar jag. Det är helt menlöst, men det är lite kul för mig i alla fall. Jag tycker det är kul.
Ja, vi borde alla göra saker som är meningslösa och lite roliga.
Och det jag tycker är lite kul också att Patrik har nämligen att han funderar på att bygga in detta som en performance-test i Cake. Eller nej, inte Cake, men Spectre Console.
Just det.
Det tycker jag är helt rätt. Det här ska vara ett performance-test. Liksom, typ så här.
Du hör Patrik, sätt igång.
Ja.
Ja, men är det du som har skrivit musikspelaren också för det här? Eller liksom, är det något färdigt som man drar in?
För den här YouTube-grejen där?
Nej, utanför, om vi går tillbaka till ditt 4K intro-paket.
Nej, jag har skrivit, det min så att säga, skill här i världen nu för tiden, det är pixel shaders. Det är jag ganska bra på nu för efter ett tag idag. Inte för spel, kan jag inte göra, men för att göra grafik, typ så här, för den saker. Utan han som gjort, musikspelaren är ju Sointo, eller nej, inte okay. Sointo. Den heter Sointo, men han heter Pestis, kallar han. Jag vet inte exakt vad det heter, men han finns på GitHub också. Så jag har gjort en buggrapport på Sointo faktiskt. Jag är väldigt nöjd, jag hittade en bugg som har fixat nu. Så det programmet finns bara att ladda ner och man tycker att man vill testa det. Så man kan göra musik. Det finns liksom en inbyggd, jag vet inte om jag säger något, men typ en tracker, vilket är ett musikprogram. Så du kan bara sitta och göra musik där liksom typ, och så spara som en YAML-fil. Och sen om du använder mitt demo-exempel så kan du skriva över en YAML-fil som finns inbyggd och så borde det egentligen bara komma in i programmet.
Okay. Just trackers ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag höll på mycket med Fast Tracker 2 och någon gång hade jag börjat med att försöka skriva en egen spelare, men det föll på att jag inte riktigt visste vad jag höll på med. Men
det är lite kul att nämna, för det var ju lite av min specialitet på Atari. Så när jag jobbade på Atari så var min... Jag är inte bra med, jag kan ingenting om musik. Men jag ägde en monokron skärm på den tiden.
Mm.
Vilket gjorde att jag inte gjorde det. Jag gjorde inte grafik. För alla andra hade färg. Men jag hade ingen färgskärm. Så jag hade monokromskärm.
Mm.
Så det jag gjorde för att liksom... var, jag gjorde musik då. Musikspelare. Så jag gjorde en... Jag gjorde en egen... man kunde ta in en Amiga-modul. Du vet, så här, i färgsträcker då. Och att man kunde spela upp det på Atari då. Det var det som var min grej.
Mm.
Då. Och det var det som han använde det här. Estenic. Det här 2000 flyga genom världen då.
Just det. Och den har tillräckligt mycket kräm för att mixa fyra kanaler.
Ja, jo, den har det. Och min spelare på den tiden är säkert slagen nu. Men den var en bra kombination av snabb och lätt bra då. Liksom, typ så, så den kanske inte var bäst på... Den var kanske inte den snabbaste som fanns. Men den var inte heller den som lät bäst. Men den liksom...
En sweet spot.
Den hade någon slags sweet spot där som gjorde att många gillade den då.
Mm.
Och sen var det också lite halvkul tycker jag. De var också ökänd, fick jag sedan läsa. Alltså det är lite så här bara historia, men ett par år senare så har jag läst lite och sett att folk använder då. Och den var ökänd, vilket jag tycker är lite humoristiskt då, för att koden var totalt ogenomtränglig. För den använde otroligt mycket tricks då.
Mm.
För att få snabb uppspelning då. Jag kan prata timmar om detta så jag ska sluta. Men för att få snabb uppspelning på att ta ST då, för att mixa som du säger, den är inte så snabb.
Mm.
Men för att få den att i alla fall gå igenom på en frame, att hinna med utan få backlog, så får man trixa, ja, du vet, med allt som finns i trolleriboken. Och det gjorde jag. Jag slängde upp allt i en enda stor hög liksom, typ plus ett trick för mig själv, och så fick jag en snabb spelare då. Men koden är ju, det är inte kommentera kod. Vad skulle jag kommentera koden? Det kändes onödigt. För mig var det uppenbart på den tiden liksom, typ. Jag fattade ju allting, så det behövs inte kommenteras någonting.
Skulle du kunna gå tillbaka nu och läsa den och förstå?
Jag har den på min GitHub-profil.
Okej.
Där. Och jag har lämnat den som jag lämnade den då. Så den finns att läsa. Jag tror kanske att om man steppar igenom koden i en debugger så kommer det tillbaka lite grann. Men jag kan inte skriva kod längre i detta. Alltså, typ, jag kan nog förstå vad den gör, men om man steppar, men jag kan inte skriva kod längre. Det är liksom det för länge sedan.
Det är lite som den här Carmack Inverse Square Root.
Ja, den är klassisk och den är vacker.
Mm. Som för övrigt inte Carmack. Jag tror att han...
Jag tror det är Kahan som gjort den. Om du vet vem Kahan är.
Nej. Det...
En av designers bakom 887.
Jaha, okej.
Okay. Så han var med där. Jag har läst flera artiklar om honom. Han skriver bra.
Mm.
Men han är också jävligt medveten om att han är bra.
Okej. Okay. Mm. Det är en giftig kombination.
Liksom, typ så. Men han är... Han kan detta.
Mm.
Och det borde jag ska inte gå in på, det finns massa detaljer, jag känner att jag bara går off track. Men i alla fall, det viktiga kanske idag vi pratar om är att det här exempelprogrammet på GitHub. Och jag har lite länkar till andra saker, resurser där som man kan se och titta på. Lämna en issue om du inte fattar, så kanske jag kan hjälpa till om man ser det. Och har du några förbättringar så tar jag emot det. Liksom typ. Och om ni vill ha en prestation på antingen bygga små program eller bygga shady code, så är jag I'm up for it.
Precis, och vi kommer ju länka till allt vi har pratat om här idag. Men jag vill även uppmana er som lyssnar, om ni gör något coolt, hör av er till Compilator. Så får ni gärna komma och prata om vad ni har byggt ovanpå Mårtens grundplåt.
Så, ja.
Mm. Jag funderar på om vi ska börja avrunda. Har du något som vi har missat som du gärna vill ta upp?
Jag tror att jag är ganska klar. Så att säga. Jag känner ju att jag kan prata hur länge som helst om detta, så jag försöker begränsa mig lite grann.
Mm.
För jag brinner ju för ämnet, förmodligen. Men för mig är det här, det är kanske inte för alla då, men för mig var det en stor omvändning i liksom min liksom glädje i programmering och finna tillbaka till mina rötter. Liksom typ så här. Så det är inte säkert att dina rötter är samma sak eller de som lyssnar så rötter är samma sak. Men jag tror att man kan, om man i alla fall som jag då kom upp i lite åldern och man börjar tycka GitHub Actions är inte roligt att hålla på med. Ta en fundering på varför började du programmera en gång i tiden? Vad var det som drog in dig? Och det kanske är kul att gå tillbaka till det och göra det igen. Bara för skojs skull. Ingen nytta med det överhuvudtaget, utan jag gör det bara för att liksom återupptäcka vad det är som gjorde att jag började programmera då. För mig var det en väldigt glädjande grej att göra då. Och sen har jag lärt känna massa trevliga personer inom detta då. Och fått väldigt mycket positiv feedback på detta. Jag har fått mycket mer feedback från det här communityn. Och det jag säger inte att den nätcommunityn är dålig, men den är så mycket större då. Så man drunknar i mängden då. Medan den här communityn är mycket, mycket mindre. Så man gör lite grejer så blir man lite uppmärksammad. Och liksom folk liksom, du vet, tycker att det var bra grejer vi gör där. Typ så här. Så väldigt glädjande då. Och ett annat fantastiskt verktyg som jag kanske nämnde förra gången också, som jag alltid vill lyfta fram, är Tick 80 då, som jag tycker är helt underbart.
Just det, och bara en kort sammanfattning om vad det är för något.
Tick 80 är en virtuell eller emulerad eller så här fantasy-dator från 80-talet då. Så grafiken ser ut ungefär som 64, men den är samtidigt mycket mer kapabel än 64 då, så man kan göra mycket mer. Men det är begränsat till 240x138 upplösning då.
Mm.
Och allting finns inbyggt. Du har en editor som är ganska bra, inte jättebra men ganska bra. Du har en sprite-editor som du kan rita grafik. Du har en map-editor som kan rita kartor. Du har en ljudeditor som du kan rita samplingar. Och så liksom håller på och experimenterar fram. Och du har en inbyggd så här, tracker som du kan göra musik i.
Mm.
Så allting finns inbyggt i detta paketet då. Och det är också så här, det är så korta iterationsloopar här. Så du testar, trycker bara Ctrl-R. Och så startar programmet med en gång. Och så blir det bra. Nej, escape. Tillbaka. Ctrl-R. Du har det här. Du gör typ 30 prototyper på en minut. På ditt program. Om du kunde det kommer flow då. Och det är ju fantastiskt tycker jag. Liksom typ så här. Och en väldigt kul miljö att jobba i tycker jag då. Och man kan, och tycker man är kul att göra spel. Alltså man kan fortsätta göra spel med mycket känsla i. På 240x138 då.
Mårten, tack så jättemycket för smörgåsbordet av tips och inte minst inspirationen att göra någonting meningslöst men väldigt roligt.
Inga problem.
Det tycker jag vi alla kan ta till oss.
Man ska skoja också. Liksom typ. Allt är inte så himla seriöst.
Precis. Tusen tack för att du ville vara med.
Tack.